I kroppen bor existensen. Jag säger det en gång till. I kroppen bor existensen. Ja, det här var en mening som jag verkligen tog till mig när jag lyssnade på en föreläsning som Lisa Sand höll på mitt arbete på Stockholms sjukhem. Lisa Sand är kurator och jobbar på ASIH Långbro Park. Och hon är även knuten till forskningsavdelningen på Stockholms sjukhem. ASIH betyder, för er som inte vet, avancerad sjukvård i hemmet. Den där meningen, eller strofen kanske man kan kalla den, har jag funderat väldigt mycket på. Jag tycker den var så fin. I kroppen bor existensen. Och då tänkte jag så här, det är väl härligt att vi har en kropp och en existens också. Och kroppen, det vet vi ju vad det är. Men existensen, eller förresten, vet vi vad kroppen är för något? Vet ni det? Ja, man kan ju säga att det här är kroppen, armar, ben och så vidare. Vi tror att vi vet vad kroppen är. Men nu ska jag tala om för er vad kroppen är för något, för er som inte vet det. Kroppen består av 2 meter DNA i varje mänsklig cell. I varje cell. Cirka 50 biljoner celler i en människa. Det är en svindlande tanke. Cirka 100 miljarder kilometer DNA. Och då kan man betänka att avståndet till solen är cirka 150 miljoner kilometer. En människas DNA räcker 2 500 000 varv runt jorden. Det är kroppen. Men vad är då existensen? Har ni tänkt på det någon gång? Vad är existensen? Ja, jag har ju förstås tänkt på det några gånger. Vad är det egentligen? Och då har jag slagit upp, vad betyder existens? Det betyder tillvaro, att finnas till. Sen kom jag också, det ena leder ju till det andra, som ni vet, när man börjar leta på nätet som är så, ja, de flesta gör det idag. Och det ena leder som sagt till det andra. Då kom jag också till existo. Och det betyder spira, växa fram, träda eller komma fram, visa sig, vara sedd. Och det är också en del av vad en människa är, att man visar sig, man blir sedd. Och det här är ju någonting som vi ska få ihop till en helhet. Och det hoppas jag att vi får veta mer om idag när vi hör Cecilia prata. Men innan jag fick höra talas om den här gudstjänsten och den här temadagen, så hade jag aldrig hört talas om existentiell hälsa. Fast jag jobbar mycket med existentiella frågor i mitt arbete. Men just existentiell hälsa, det var något nytt för mig. Och då tänkte jag, först tänkte jag så här. Ja, det kanske är något flummigt som det där EQ var på sin tid. Kommer ni ihåg EQ? Emotionell intelligens. Det är väl ingen som säger det idag. Inte jag i alla fall. Och jag har förresten aldrig gillat det. Men just det här med existentiell hälsa, ja, andra hälsor har jag hört talas om. Alltså psykisk hälsa, fysisk hälsa och så vidare. Men det här var något nytt för mig. Jag började läsa en del om det och fann att faktiskt så var det inte alls något flum. Utan det var riktigt, på riktigt. Och som det brukar vara när man läser, så det ena leder ju till andra och man tänker och funderar en hel del. Jag kommer att tänka på mitt arbete inom psykiatrin och många människor där som utåt sett inte borde ha existentiell hälsa utifrån deras sjukdomshistoria, kan man väl kalla det för. Och då kommer jag att tänka på en kvinna som jag träffade första gången 1982. Hon hette Bojan. Hon är död idag, därför vågar jag säga hennes namn, annars har ju vi tystnadsplikt. Bojan flyttade alltid ut i parken på Bäckomberga där jag jobbade då. När första solen började komma fram och värma ungefär i mars. Och där satt hon och klädde av sig så att hon var barärmad och barbent och så och solade. Och mådde så gott och hälsade på alla och alltid hade ett glatt leende. Och till synes så verkade hon faktiskt utåt sett ha existentiell hälsa. Och det tror jag att hon hade också. Men vi hade någonstans i bakhuvudet att kan hon verkligen må så här bra? Jag tror faktiskt hon gjorde det. Jag tror hon hade existentiell hälsa. Sen stötte jag på henne många år senare på ett boende som jag började arbeta på. Och då bodde hon faktiskt där i en äldrepsykiatrisk enhet. Och hon mådde faktiskt lika bra då. Sen stötte jag på en annan berättelse som är rätt fantastisk faktiskt. Som finns i den här boken Vad är förvärvad hjärnskada? Och just nu så kan man säga att jag jobbar med hjärnskador. Jag arbetar på rehabcentrum på Stockholms sjuka med stroke rehab med hjärntumörpatienter och ryggmärgsskadade. Och då läste jag en berättelse här som heter Så förändrade olyckan mitt liv. Jag ska inte läsa upp hela för er. Jag ska bara berätta att det var en 16 år gammal flicka som blev påkörd och fick en hjärnskada. Som ung kvinna beskriver hon nu 8 år senare en del av sina erfarenheter och tankar kring det hon har upplevt. Hon var alltså med om en bilolycka och blev skadad i huvudet och hon fungerade helt enkelt inte. Hon kunde inte gå kvar i skolan och hon hade koncentrationssvårigheter och det blev jättejobbigt för henne. Hon säger bara en mening här, heldagsskrivningar gjorde mig sängliggande i flera dagar så ni vet ungefär vad det var. Men sen på slutet säger hon så här, jag ska läsa upp det nu. 8 år har gått sedan olyckan. Förmodligen kommer jag att bli förtidspensionerad. Det är okej. Jag är 24 år och har inte låtit något förbli oprövat när det gäller rehabilitering. Livet har visat mig en annan sida. Och det är inte bara elände där. Men det har varit en lång process att bli bekant med mig själv och min funktionsnivå. De kognitiva problemen är en del av min vardag. Men jag har skapat mig ett liv med dessa mörka stenar i grunden. Tillsammans med de ljusa murstenarna har mitt liv fått ett solitt fundament. Ett spännande mönster. Det är utgångspunkten för mitt liv, inte min begränsning. När andra ser mig som en människa som stretar i uppförsbacken står jag i själva verket på toppen och njuter av utsikten. Utsikten över erfarenhetens och livets farliga men vackra landskap. Och det tycker jag var en väldigt härlig berättelse hur man ändå kan få uppnå existentiell hälsa trots stora svårigheter. Jag tänkte jag skulle få avsluta min del av predikan genom att läsa en dikt av Ylva Eggehorn. Stå stilla i smärtan, rotat i det som är ljus i dig. Låt svärdet gå genom dig. Kanske det inte alls är ett svärd. Kanske det är en stämgaffel. Du blir en ton. Du blir den musik du alltid längtade efter att få höra. Du visste inte att du var en sång.
Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där. Vi ser ju
var inte rädd för mörkret, för ljuset vilar där. Var inte rädd för stormen, för Jesus vilar där. Kan det vara så att mitt i det allra svåraste är det gudomliga närvarande? Stilla, stilla som Jesus sover. Men också argt hutande. Jag tycker det är så roligt det ordet, hutande åt vindarna. Och ett hopp sträcks till oss som vi inte behöver skapa själva, som Gud skapar i oss och vi får ta emot. Paulus skriver i andra Korinterbrevet, det som är dagens episteltext, så här. Jag vill att ni ska ha klart för er, bröder, hur svårt vi hade det i Asien. Vi pressades långt över vår förmåga, att vi rent av misströstade om livet. Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss för att vi inte skulle förlita oss på oss själva utan på den Gud som uppväcker de döda. Och han räddade oss från dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt hopp. Han ska rädda oss. Och ni ska hjälpa till med er bön för oss så att det blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan. Ja, om hoppet vore vårt ansvar kunde man misströsta. Om det är Guds gåva finns det skäl att hoppas. Med de orden avslutar pastorn och författaren Thomas Sjödin en text i en andaktsbok. Och hans text har rubriken "Hoppas kan man ju inte alltid". För det är ju lätt att säga "Hoppas kan man ju alltid". Nej, det kan man ju inte alltid. Ibland när massiva fakta står i vägen. När de mörka grundstenarna tornar upp sig, misstagen man gjorde, olyckan man drabbades av, kan inte bli ogjorda. Och att hoppas är att våga se utan att förneka verkligheten. Den där lilla sprickan i faktamuren, den där lilla möjligheten mitt i trasigheten, den lilla strimman ljus som vilar där i mörkret. Jesus är vårt hopp. Hur kan han vara det? I kroppen bor existensen, sa Elisabeth. Och evangeliet, ja, det glada budskapet berättar faktiskt för oss att ordet blev människa och bodde bland oss. Ja, att Gud själv blev kropp i Jesus. Det gudomliga är närvarande mitt i vår verklighet, så nära som i vår egen kropp. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han gett oss den heliga anden. Så skriver Paulus också. Och kommer ni ihåg det där andra som jag läste, som han skrev när han berättade om hur svårt de hade haft det? Ja, då skrev han så här: och ni ska hjälpa till med er bön för oss. Det finns ett vi. Vi är inte ensamma. Och detta vi är också en kropp. För Paulus, han beskriver församlingen, ja, oss, med bilden av en kropp. En kropp där alla delar är lika betydelsefulla. En kropp där delarna stöder och bär, delar och gläds. I kroppen bor existensen. Och hoppet får bo i denna kropp. Och där får vi vara med och hjälpa till med vår bön. En bön som inte bara får ta sig uttryck i ord, utan också i ett telefonsamtal, en påse bullar, ett varmt leende eller en ordlös kram. Det där som kan vara just det som öppnar den där sprickan i muren som gör att hoppets ljus kan få sippra in.